Jag har valt att utgå från dagens tema i kyrkoåret. Jag vet inte om du har uppmärksammat vad det är för någonting. Vi är ju i påsktiden fortfarande och det är femte söndagen efter påsk. Och temat är att växa i tro. Och texterna för den här söndagen är hämtade från det som vi brukar kalla Jesu avskedstal. Några kapitel i Johannes evangelium. Och jag tänkte läsa där ett par sammanhang. Men först så vill jag ta med er in i själva situationen. Det är alldeles innan påskhögtiden. Och när man läser innan i kapitlen så ser vi att Jesus har tvättat lärjungarnas fötter och man har ätit en måltid tillsammans, så förmodligen så var det påskmåltiden. Och om en stund så ska man bege sig ut till Getsemane, trädgården, där Jesus senare på natten kommer att arresteras. Det är själva situationen. Och nu så tar Jesus tillfället i akt och säga lärjungarna en del saker som de behöver höra och en del saker som behöver bli sagt liksom inför det som väntar. Så vi läser med varandra ifrån Johannes 16, kapitel 5 till 15 först nu. Och Jesus säger så här: jag sa er det inte från början eftersom jag var hos er. Men nu går jag till honom som har sänt mig och ingen av er frågar mig vart går du, utan det jag har sagt er fyller era hjärtan med sorg. Men jag säger er sanningen, det är för ert bästa att jag lämnar er. Ty om jag inte lämnar er kommer inte hjälparen till er. Men när jag går så ska jag sända honom till er. Och när han kommer så ska han visa världen vad synd och rättfärdighet och dom är. Synd, de tror inte på mig. Rättfärdighet, jag går till fadern och ni ser mig inte längre. Och dom, denna världens härskare är dömd. Jag har mycket mer att säga er, men ni förmår inte ta emot det nu. Men när han kommer, sanningens ande, så ska han vägleda er med hela sanningen. Han ska inte tala av sig själv, utan förkunna det som han hör och låta er veta vad som kommer att ske. Han ska förhärliga mig, ty av mig ska han ta emot det han låter er veta. Allt vad fadern har är mitt. Därför säger jag er att det är av mig han tar emot det som han ska låta er veta. Alla har vi väl erfarenhet av att ta avsked av någon. Vi vet vad det innebär att säga farväl eller adjö eller hej då eller vad vi nu använder för ord. Ofta så är det ju bara för en kortare tid till våra närmaste, till våra barn eller vår livskamrat eller de som finns nära oss. Vi ska göra någonting. Vi ska gå till skolan eller vi ska gå till jobbet eller vi ska resa någonstans. Så vi säger hej då, adjö. Det där, det har vi alla varit med om. Och det behöver ju inte vara så dramatiskt. Men det kan ändå kännas svårt. För man kommer att sakna den där som man lever närmast. Men ibland så är avskedet mycket mer slutgiltigt och oåterkalleligt. Vid någons sjuk eller dödsbädd eller om vi har funnits med på någon begravning vid en människas bår. Då är det på ett annat sätt. Och jag tror att de flesta av oss också har varit med om det. Eller hur? Och ibland så kan man tycka så illa om att ta avsked att man liksom inte gör det. Det blir inte av. Man kanske väntar så länge med att säga det där som man skulle vilja säga så att det blir för sent. separationen eller förlusten blir liksom ett faktum innan man har sagt det man önskade säga. Men så var det inte för Jesus vid det här tillfället. Han ville förbereda sina lärjungar och i förlängningen då oss också på framtiden. Vad som skulle hända. Det hade ju varit en väldigt omskakande kväll för lärjungarna. Som jag sa så hade de fått vara med om hur Jesus långt ut över vanlig skick och bruk hade tvättat deras fötter. Det där som i vanliga fall var en slavs eller tjänares syssla. De hade hört hur Jesus hade talat om att det fanns en förrädare ibland dem. Och Petrus han sagt säkert och tänkte på det där som Jesus hade sagt. Att han skulle förneka honom. Svära och bedyra att han inte kände Jesus. Och nu det här talet om avsked. Skulle Jesus lämna dem? Det vore ju katastrofalt. För de hade ju satsat allt i flera år på Jesus. För de hade det handlat om att följa honom. De hade liksom investerat sin framtid i honom. Och vara nära och följa honom. Och de hade lämnat sammanhang bakom sig. Saker och relationer och människor. De hade tagit avsked av en social trygghet och en försörjning för att ge sig iväg och följa Jesus och vara tillsammans med honom. Och nu de här förvarningarna om att han skulle lämna dem. Det är klart att tillvaron skakar för lärjungarna. Det kan ju vara så när man ska ta farväl i avskedets stund att saker och ting liksom mister sina rätta proportioner. Man kan liksom inte tänka vidare utan man bara tänker på det där. Men vad ska vi inte vara här mer? Ska vi inte ses vi inte mer? Man kan bli paralyserad av den där hotande förlusten. Och utifrån det som Jesus säger i vers 5. Där det står. Men nu går jag till honom som har sänt mig och ingen av er frågar mig vart går du? Utan det som jag har sänt er fyller era hjärtan med sorg. Då förstår vi att lärjungarna tänker i första hand på sig själva. Vad kommer att hända nu med oss? De är liksom fokuserade på sig. Men de tänker inte på det här att vad kommer att hända med Jesus och hans framtid? Lärjungarna kan inte förstå att tiden är inne för en ny fas i deras tjänst med Jesus. De hade varit tillsammans med honom i 3 år ungefär. Och det var liksom inte slutet utan nu kom någonting annat. Något nytt. Jesus talar om framtiden och han vill förbereda dem på det som kommer att hända. Och han säger att det som kommer att ske, det är det bästa för dem. Vers 7, det är för ert bästa som jag lämnar er. För trots att han nu kommer att lämna dem så kommer de inte att vara ensamma. Utan hjälparen, anden, kommer i Jesus ställe, inte som någon ersättare utan för att göra Jesu närvaro ännu mer verklig för dem. Det är Jesus själv som kommer till dem genom anden. Så Jesus han säger så här, det är bäst att jag lämnar er för jag vill komma er mycket närmare. Att Jesus skulle gå till Fadern, det ingick i Guds plan i hans frälsningshandlande med mänskligheten. Vi kan läsa i Bibeln om hur Fadern sänder sonen och sonen sänder anden och de tre är ett. Det är ju så att vi behöver inte åka över halva jordklotet för att träffa Jesus eller inte ens till närmsta stad. Vi kan vara var som helst och han är ändå nära varje människa. Det där övergår ju vårt förstånd, men det är ett faktum. Det finns egentligen bara ett enda hinder för Jesus, och det är ju vår egen reservation. Vår egen rädsla för att ta emot honom och släppa honom nära. Men alla som har låtit honom komma nära vet att han lyfter livet. Att han ger ett helt nytt ljus över tillvaron. Jesus kommer nära genom att sända oss hjälparen, anden. Och när anden kommer så ska han ge svar på tre viktiga frågor, står det i texten. Han ska visa världen vad synd, rättfärdighet och dom är. Nu tänker jag ju inte göra någon utläggning på de här begreppen, för det skulle ta väldigt lång tid. Men jag ska bara nudda lite grann vid vad det handlar om. Det är ganska svårt det här. Synd. Jesus säger att synd, det är att inte tro på honom. Att inte tro, det är ju detsamma som otro. En brist på tillit och förtröstan till Jesus. Vi vet att synd, det är det som skiljer oss från Gud. Men synden kan ju överbryggas genom det som Jesus gjorde i sin korsdöd och i sin uppståndelse. Så kan vi få gemenskap med Gud igen. Och då vet man ju att Gud finns. Man lär känna honom. Och att tro på Jesus innebär att man kan få ett gränslöst förtroende för honom. Man kan lita på honom. Och Jesus möter vi ju i Bibelns texter. När vi möts tillsammans i församlingen. Och när vi firar nattvard med varandra. Det är nästan då som han liksom blir allra mest påtaglig. När vi får ta emot bröd och vin. Och få del av det han har gjort för oss. Det är då som vissheten om att Gud finns växer. Och det är då tron växer. När hjälparen anden kommer så vill han hjälpa oss att förstå att Gud finns. Och att han älskar och väntar på oss. Och så talar Jesus om rättfärdighet. Anden ska visa världen vad rättfärdighet är. Och rättfärdighet, säger Jesus, det är att han går till Fadern. Och jag tror att det betyder ungefär att det här livet som Jesus levde. Och det som vi kan läsa om i evangelierna, det är det mest fulländade och goda och barmhärtiga liv som har levts på den här jorden. Jesus, han klarade ju av att leva ett syndfritt liv. Det som ingen annan människa klarar. Jesus levde och dog för oss. Därför är vägen till Gud öppen för Jesus. Han går till Fadern. Det står i Gamla testamentet att bara den rättfärdige, eller det är ju bara den rättfärdige som kan komma Gud nära. Om vi skulle närma oss Gud så skulle vi brännas av hans helighet. Ingen kan se Gud och leva, står det i Gamla testamentet. Men i Jesu ord om rättfärdighet och att gå till Fadern så ligger en inbjudan till oss. Vi får tillräkna oss hans rättfärdighet. Andra Korinterbrevet 5:21 finns det här. Ska vi se om jag inte det. Det står det så här, Paulus skriver: han som inte visste vad synd var, honom gjorde Gud till ett med synden för vår skull, för att vi genom honom skulle bli till ett med Guds rättfärdighet. Jesus vill dela med sig av sin helhet och godhet, av sin skönhet och härlighet. Kort sagt, han vill göra oss lika honom. Och vi får liksom ta rygg på honom. Jag tänker mig som att han står där. Och jag får följa honom. Och då är den väg som Jesus går till Fadern även öppen för mig och för alla andra. För det som stod mellan oss och Gud är överbryggat genom Jesu död och uppståndelse. Vi får tillräkna oss hans rättfärdighet. Tack Jesus. Och så dom. Denna världens härskare är dömd. Frågan om synd och rättfärdighet leder också fram till frågan om dom. Likaväl som människans rättfärdighet beror på Jesu rättfärdighet, så beror ju domen på att den här världens härskare, den onde, är dömd. I Johannes 12 och 31 så står det så här, lite tidigare i det som Jesus har sagt här i Johannes evangelium: nu faller domen över denna världen, nu ska denna världens härskare fördrivas. Så i princip är alltså Satans makt bruten. Domen har drabbat den här världen, den här världens härskare. Och efter Jesus seger över synd och död så kommer den att drabba den som håller fast vid världens härskare istället för att vända sig till Jesus och ta emot honom och bekänna honom som herre och frälsare. Synd, rättfärdighet och dom. Jesus säger det här för att lärjungarna ska veta att när han nu står i begrepp och lämnar dem, så kommer de inte att vara ensamma. Det var det viktiga. Utan Jesus introducerar dem för en person, anden, hjälparen, som kommer att steg för steg leda dem in i nya erfarenheter av vem Gud är. Jesus säger: men när han kommer, sanningens ande, så ska han vägleda er med hela sanningen. Han ska inte tala av sig själv utan förkunna det han hör och låta er veta vad som kommer att ske. Han ska förhärliga mig, ty av mig ska han ta emot det han låter er veta. Allt vad Fadern har är mitt, och därför säger jag att det är om mig han ska ta emot det han ska låta er veta. Den helige ande, hjälparen, är ju som, ja, det finns flera bilder i Bibeln av anden. Men anden är som vinden. Vinden sätter saker i rörelse. Och jag tror vi kan öva upp vår uppmärksamhet på olika tecken på hur Gud vill tala till oss genom anden. Jag tänker på vårtecknen i naturen. Vi berörs ju så starkt utav det vi ser när livet återvänder. Och vad gör vi? Vi anar att det finns en skapare som uppehåller sin skapelse och som kan bringa fram liv ur det som var dött. Jag tror det är anden som visar på Gud. Och den där djupa längtan vi kan känna, inte de där ytliga impulserna som liksom far lite här så tvärs genom skallen i vardagslivet, utan om vi lyssnar till till det där som djupast inne berör och drar i oss. Och det där samvetets röda och gröna små lampor. Inte köra över dem där utan se och ta på allvar vår känslighet för vad som är rätt och fel. Och i bönen. Kanske inte i de många ordens bön utan i den där bönen som ger Gud en rimlig chans att komma oss till tals. Kom helige ande och led mig. Och i ordet i evangelierna, om vi läser sakta och öppet och lyssnar till vad som berör. Vad är det för porträtt av Jesus som växer fram? I allt det här så vill anden, hjälparen, leda oss och vägleda oss. För lärjungarna och för oss så framstår ju hjälparen som en tröstare och en försvarare och en vägledare. Och i den här nya fasen som lärjungarna var i begrepp att gå in i så var ju tron viktig. Förut så hade de sett Jesus, följt honom, där går han, vi går efter. Men nu så fick de lita på att han finns där trots att de inte kunde se honom med sina ögon. Och det är ju den situationen som vi lever idag. Och vår utmaning ligger i att växa i vår tro och vår tillit till Jesus. Och då kan ju frågan vara, hur ska vi göra det då? Och jag vill bläddra tillbaka ett kapitel och läsa i det 15:e kapitlet i Johannes evangelium. Som kan kanske ge ett litet svar på hur. Där säger Jesus så här. Från den första versen. Jag är den sanna vinstocken och min fader är vinodlaren. Varje gren i mig som inte bär frukt skär han bort. Och varje gren som bär frukt ansar han så att den bär mera frukt. Ni är redan ansade genom ordet som jag har förkunnat för er. Bli kvar i mig så blir jag kvar i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv om den inte sitter kvar på vinstocken så kan inte heller ni göra det om ni inte är kvar i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon är kvar i mig och jag i honom så bär han rik frukt. Utan mig kan ni ingenting göra. Till den riktigt tidiga, nästan i slutet på vintern, så hör det till att man ska beskära fruktträd och buskar. Har jag läst. Jag har inte gjort det själv. Inte än. Men det ska ske tidigt på våren. Ni som kan. Och det kan ju minst sagt se både dramatiskt och drastiskt ut. När någon beskär ett fruktträd. Det kanske inte blir så mycket kvar kan man tycka. Utav de där grenarna som bar frukt på hösten. Men sen ett par månader senare så visar ju de där kvarvarande grenarna ändå att det finns ju liv. Det kommer blommor och det kommer blad. Och det ger löfte om en ny skörd och ny frukt. Och solen och regnet och vinden och värmen hjälps åt för att det ska bli ny frukt på trädet. Men det är inte det som räcker. För alltså solen och regnet och vinden och värmen, det är inte det egentligen som ger frukten. För om en sån där avhuggen gren får ligga kvar där vid fruktträdet under hela sommaren och fram på hösten. Så blir det ju ändå ingen frukt på den. Trots att den har fått lika mycket sol och regn och så vidare. Utan för att bära frukt så måste grenen sitta kvar på trädet. Stammen och rötterna, det är ett villkor för fruktbärande och tillväxt. Och det är det Jesus säger, utan mig kan ni ingenting göra. Utan mig kan ni ingenting göra. Rötterna, de är ju för det mesta en helt undangömd del av en växt eller ett träd. De är liksom fördolda. Och deras syfte är att förankra trädet i marken så att det klarar av väder och vind. Det blåste ju jättemycket här för ett par söndagar sedan. Och då var det en del träd som inte orkade stå kvar där. Som drogs upp med rötterna. Rötterna har ju inte bara till uppgift att förankra, utan också att förse växten med näring och vatten. De ska vara liksom en fabrik och en lagringscentral, rötterna. I fabriken så produceras den här näringen som genom olika processer gör att det växer och blir frukt. Och i lagret så magasineras vad som behövs då i tider av torka och i brist på vatten och under vintern så att trädet klarar sig. Varje växt eller träd har ju en synlig och en osynlig del. Och så är det också med oss människor. Och trots att så mycket handlar om yta och utseende, så är det ändå den osynliga delen som är den viktigaste även för oss. Det finns ju alltid en risk att vi kanske överbetonar det som är för ögonen, det vi ser. Och det som är synligt och uppenbart och aktivt och mätbart. Kanske på bekostnad av det där som inte syns. Det som är osynligt och fördolt. Trots att det är det fördolda som är förutsättningen för växten och livet och utvecklingen. Det är viktigt att vårda sitt inre rum. Gud, han är inte intresserad av utsidan i första hand. Han vill komma åt insidan. Han är intresserad av en nära och förtrolig gemenskap med oss var och en. Och det är därför som Jesus sänder hjälparen som ska vara i oss. Utan mig kan ni ingenting göra, säger Jesus. Om vi bläddrar fram till Uppenbarelseboken, det tredje kapitlet och vers 20, så säger Jesus till Johannes så här. Se, jag står vid dörren och bultar. Om någon hör min röst och öppnar dörren, så ska jag gå in till honom och äta med honom och han med mig. Gud vill komma in i vårt inre rum och äta tillsammans med oss, ha gemenskap med oss. Hur kan vi då vårda och fördjupa den här livsgemenskapen med Gud så att vår tro växer? Jag tror inte att det liksom finns några snabbkurser eller patentlösningar. Men det finns en del bibelsammanhang som kan ge riktning och vägledning. Och jag har tänkt på ett par stycken. Jesus talar om i det som vi benämner bergspredikan, om att gå in i sin kammare. Att be i det fördolda. För det fadern ser i det fördolda. Och i gamla testamentet, i Jesaja 30 och 15, finns det också en sån där liten vers som talar om hur Vi kan vårda. Det står så här. Vänd om och var stilla. Då kan ni räddas. Genom lugn och tillit vinner ni styrka. Stillhet och förtröstan. Stod det i den gamla översättningen. Jag tycker bilden av rotsystemet som osynligt men livsnödvändigt är en bra illustration till de här bibelorden. Vi behöver ett rotfäste i Gud, en tro. För att få näring till att växa och bäras genom livet. Och när vi nu ser hur livet vänder tillbaka i naturen, växer och utvecklas, så låt oss inte glömma bort att även ägna ganska stor uppmärksamhet åt vårt eget inre liv, vår inre trädgård. Genom lugn och tillit vinner ni styrka. Amen. Ska vi be tillsammans? Gud, jag vill växa som ett träd, vänd mot solen och stadigt rotad. Jag vill vara öppen för det som händer i mig och omkring mig. Hjälp mig att visa ett engagerat intresse för andras växt. Ge mig balans mellan vila och ansträngning. Ta emot och ge vidare. Titta på och försöka själv. Tack för att allt som utvecklas. Tack för mig. Låt mig mogna i tillförsikt. Och håll mig i handen. Och hjälp mig att växa i tro. Amen.